idag med SLC, alltså Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund i Pargas. Och Pontus Nyqvist är på plats där.
Ja, här sitter vi på möte. Jag har nappat med mig två producenter här. Det är Mikkel Nyström som har spannmålsproduktion i huvudsak. Och sen har vi Andreas Johansson som har då dikor.
Mjölkkor,
förlåt. Det där, ja, och det har varit en ganska så här vild diskussion. Ja, vild, men diskussionen här rör ganska många olika så här saker, skulle jag kunna påstå. Vi har pratat om klimatförändringen, hur det har påverkat. Det har pratats om glyfosatanvändning. Jag har säkert glömt här en del också. Det som också jag tyckte fäste vikt vid där, att det kom fram att många av er som producenter önskar att det skulle bli mindre också byråkratiskt kring det här, att man faktiskt också skulle se i praktiken att det förändringar man gör gällande jordbruket faktiskt syns också, att det inte känns som att man bara skriver papper och skickar in papper. Men om ni skulle kunna sammanfatta lite så där allmänt, att vad är nytt just nu inom jordbruket? Vad skulle du säga då, till exempel Mikkel Nyström?
Det som är aktuellt nu för här när vi går in på 2020-talet, så är det att EUs jordbrukspolitik håller på att förändras, och vi är står inför en ny programperiod där man på EU-nivå då diskuterar förutsättningarna för europeiskt lantbruk, och där är ju Finland synnerligen involverat med vår säregna ställning inom europeiskt lantbruk. Vi är det nordligaste landet, både inom Europa men också egentligen i hela världen, så har vi den nordligaste produktionen, och det ställer särskilda krav på våra förutsättningar för att kunna konkurrenskraftigt producera livsmedel för den finländska befolkningen.
Mm. Och kan du berätta något så här om så här kortsiktigare målsättningar som ni har just nu?
I den här nya reformen då, så hoppas vi ju på att vi skulle få en enklare byråkrati, men det är kanske inte huvudmål, utan huvudmålsättningen är det att vi får villkor för vår produktion som är praktiskt genomförbara också. Där vi då, om vi ser tillbaka i historien kanske, eller ser på de tidigare programperioderna, kanske också skulle vilja få bättre åtgärder som ekonomiskt bättre försvarar de målen man ställer på Finlands lantbruk. Där till exempel i miljöprogrammet, där man hoppas att man, de åtgärder man genomför på gårdsnivå också sen i verkligheten motsvarar de krav som samhället ställer på den finländska lantbruksproduktionen.
Ja, exakt. Det var ju det lite som också diskuterades här då under morgonen. Har du något sådär konkret exempel på vad till exempel det skulle kunna handla om?
Vi har inom ASP:s styrelse har vi bland annat diskuterat just det här att man skulle få mera områdespecifika eller gårdspecifika möjligheter att genomföra då åtgärder som förbättrar vattenkvaliteten eller förbättrar upptagning av näringsämnen och så vidare, som samhälle, och vi bänder också förstås sitt med Östersjöns situation, där man önskar att vi ska få ett renare hav, och vi är definitivt i nyckelroll där som producenter, och hoppas att vi på något vis bättre ska kunna bidra till ett renare hav helt enkelt.
Mm. Och som jag nämnde tidigare så pratades lite här just om också klimatmål, klimatförändringen i stort och så här, och nu den här vintern har ju varit ovanligt varm, och det där som man ser ut idag också, så regnar det ju, och det har varit otroligt vått överlag. Hur påverkar det här varma vädret odlingarna?
De positiva sakerna kan man ju säga att de åkrar som är bevuxna, som har ett växttäcke, så påverkar det ju egentligen inte alls, tvärtom kanske till och med positivt. Alltså att vi har höstseden ser för tillfället synnerligen bra ut, och man får hoppas att det håller ut och det här, och vi har haft en lång varm växtperiod under hösten, och det här, och den här nederbörden har definitivt inte varit till nackdel på det viset, men att det kräver ju också att åkermarken är i skick och klarar av att ta emot den här vattenmängden. Sen har man ju de skiften som eventuellt är bearbetade, så är det kanske en aning negativare till, för att med stora vattenflöden så för det med sig markpartiklar och det här, och då sköljs ohjälpligen en del av näringsämnena ut i havet och det här. Men att där är igen en sån här miljöåtgärd som finns med från tidigare och som jag hoppas, som har liksom varit ett vettigt alternativ. Till exempel man använder fånggrödor, eller man använder liksom stubbmark där man så att säga försöker hålla en så lång bevuxen tid av året som möjligt på åkern, och på det viset liksom binder både markpartiklarna och näringsämnena i åkern istället för att rinna ut i dikena.
Och hur är det, Andreas Johansson, du har ju då som sagt mjölkkor. Hur påverkar det här vädret din produktion?
Nej, inte egentligen speciellt mycket direkt mjölkproduktionen. Vallåkrarna har vallarna lider kanske där, som man har sämre åkerstruktur, så står det ju vatten på åkrarna nu när det är regnigt, och det kanske inga alla vallväxter riktigt gillar. Men för övrigt leder inte mjölkproduktionen, mjölkkorna speciellt mycket av det här vädret. Det har inte så stor betydelse i det här skedet.
Jag funderar just lite just om det här varma vädret fortsätter, som jag menar flera år framåt, så kan man redan nu tänka sig vilka följder det här får för jordbruket också. Och jag tänkte sådär att kan det bli möjligt att det men i framtiden här i Finland har till exempel korna ut allt längre tider, eller hur skulle det här påverka i ett längre lopp?
Nå, inte kanske direkt djurhållningen direkt på det viset. För vi har ju alltid en risk att vi får kallt väder, så vi måste ju ändå gardera oss för det. Men det som det ju påverkar är att vi har i sydvästra Finland i synnerhet sådana lerjordar som mår bra av att det fryser, alltså att vi har tjäle. Och det kanske är ett sånt här på sikt ett klimat som gör att vi inte kan räkna med att det fryser, så måste ju ändra på vårt sätt att bearbeta åkrarna och hur vi odlar. Och där kanske det har betydelse mer. Alltså jo, vi får en längre varmperiod, vi kan utnyttja sorter, alltså inte arter utan sådana sorter som växer längre och ökar skörden. Men å andra sidan, om vi har svårt att bearbeta den där jorden som är igenslammad efter en vinter av mycket regn och ingen frost, alltså ingen tjäle, så då blir det ändå problem att det inte är entydigt positivt med ett varmare klimat. Det är inte entydigt negativt heller. Som mycket annat med livsmedelsproduktion, så finns det inte en rätt och ett fel. Inte.
Just det, men det kanske förändras ändå lite. Det öppnar liksom för vissa andra möjligheter, medan andra kanske då stängs, eller hur man ska säga. Men jag funderar just på det här att, som ni lite också pratar om det här, att den här odlingstiden blir längre. Hur påverkar det här just odlingen av olika grödor och så här, att det blir en längre tid som man kan odla dem, men kommer det också eventuellt att uppstå nya grödor man kan odla, eller ja, hur ser det ut?
Nya grödor så kräver kanske en längre anpassningsperiod förrän man är villig att ta steget fullt ut liksom till helt nya odlingsarter. Men att som Andreas redan sa här, så just det här att man har möjlighet att använda växter med en längre växttid, så ökar också förutsättningarna. Det är också en del orsak till varför Finlands medelskördar släpar efter. Om man nu tar ett europeiskt genomsnitt och oftast, eller för det mesta, så jämför vi oss med Sverige. Där ju Sveriges odlingsområde egentligen tar slut där Finlands odlingsområde börjar, så att där vi ligger verkligen i den norra kanten, men här i Åboland så ligger vi i den sydligaste delen då utav Finlands odlingsområde och det här, och här ser ju absolut möjligheter till att kunna odla då sorter med en längre växtperiod som har en högre skördepotential, eftersom det tar tid att bygga upp en hög skörd, så att de möjligheterna ser ser jag absolut fram emot och det här, men att det förutsätter ju att klimatet håller sig, att hittills så har det visat sig att det kan vara några varma år efter varandra och sen kommer det här så att säga bakslaget, och har du då ställt om din produktion till längre växtperiod så det här, så är det inte sagt att du klarar av, överhuvudtaget kommer ut att köra en sån, och då är det ju risktagning och det går in på spekulation och det är sen en annan diskussion.
Vad skulle det då kunna ändå handla om för sorter?
Nå, jag själv, till exempel bondböna som har varit mycket på tapeten där man har, så vi har i Finland då har växtförädlingen tagit fram sorter som uttryckligen är anpassade för Finlands klimat och har en kortare växttid än bondböna eller åkerböna som man pratar om då i Sverige, som har en längre växtperiod. Alltså för att ta ett praktiskt exempel, så den finska sorterna har en växtperiod om 110-120 dagar medan svenska och danska sorter har 130-140 dagar. Men att, och det betyder i praktiken då, eftersom de sista 20 dagarna så kommer i september, och det betyder att medeltemperaturen behöver vara närmare 15 grader för att vi ska kunna köra dem inom en rimlig tid före det börjar regna i oktober och det här. Och det betyder det att det liksom, det ska faktiskt vara en jättevarm september, gärna ännu varm oktober, för att vi ska komma ut och köra sådana sorter som har en hög skördepotential. Men den risktagningen är ännu så pass varmt, det är inte klimatet ännu, att det faktiskt på riktigt ska ha ställt om förutsättningarna för att odla verkligt sena sorter.
Just det, okej. Okay. Ja, det är säkert mycket sådär att tänka på om man vill ställa om det där. Hur är det då med mattrender som ju hela tiden kommer nya, och nu är ju en stor trend också det här med havreprodukter, alltså havregrädde och havre så här yoghurt, och ja, i princip alla möjliga havreprodukter har ju blivit allt mer populära, tycker jag, och jag minns själv att det har uppstått panik i bekantskapskretsen när havremjölken är slut i affären. Och jag undrar att det här kan ju liksom säkert vara både positivt och negativt beroende på från vilken vinkel man ser det, men ur till exempel spannmålsproduktionssynvinkel så är det här med havretrenden någonting positivt, och hur utmärker den sig i så fall?
Det har ju varit en stigande trend längre, och det här och beskrivande är ju ganska, eller beskriver ju mycket det att Valio också har en egen, som är då ett mjölkandelslag, så också producerar havremjölk, så att så till vida så kan jag inte säga att det är en direkt motsättning, utan det är omställning och vår uppgift som livsmedelsproducenter är det att vi producerar det som marknaden efterfrågar, och i det här fallet nu så finns det efterfrågan på havre, och havre är en utmärkt produkt och ett utmärkt spannmålslag för den finländska produktionen, så inte säga att det är liksom någon motsättning här, utan absolut så finns det möjligheter och förutsättningar för att man ska kunna producera mera havre på de finländska åkrarna, och så till vidare också kunna vidareförädla det till vad heter det, till då till exempel havredryck och på det viset få ut det på marknaden, att den branschen är helt klart på stigande, att det tror jag på.
Mm. Hur är det, Andreas Johansson, hur påverkas den här komjölksproduktionen, du som har kossor, så hur påverkas det av den här havreproduktionen?
Nå, som producent i början på livsmedelskedjan så har vi inte märkt av det, att det är ju själva mejeriet och de produkter som de producerar som har påverkats, så där märks kanske den inte direkt på grund av havre och de här andra produkterna så mycket som det att folk dricker mindre mjölk liksom som så, den här burkmjölkskonsumtionen har minskat, och medan sen det är en massa olika sådana här mellanmålsprodukter och jordar och den här biten har ökat oberoende både när det gäller de här havreprodukterna och vanlig liksom mejeri komjölksprodukter, att den biten har ökat medan den här vanliga liksom mjölkkonsumtionen har minskat. Att utöver det ser inte jag att det finns någon motsättning, precis som Mikael sa, jag menar det är ju någon som odlar den där havren också, så att det ser jag inte som något stort problem. Att det, när det gäller mattrender överlag, så tycker jag att det är en bra grej att många konsumenter liksom är intresserade av det livsmedel man konsumerar, och där finns ju de här rekoringarna, tycker jag, en jättebra. Det visar på att det finns människor i samhället som är intresserade av att veta vad man äter. Men lika stark är ju också trenden för de här halvfabrikaterna och färdiga produkterna där man inte vet egentligen vad man äter. Att jag, som, så att den är ju liksom, den är ju två tudelade, de här mattrenderna. Att vi har en stigande intresse för att själv laga mat och veta vad man äter och vara mån om att veta vad man äter. Medan vi också har en stigande trend att folk inte bryr sig och köper halvfabrikat. Som det finns ju också matskandaler som har nått i Finland, att vissa sådana här mejeriprodukter, alltså just, jag vet inte om det var havre eller vad det var för mjölkprodukter, som det visade sig att det var en hemskt lite andel av den här havre, utan det var nog kokos och annat tjafs i de här produkterna, och det är kanske synd att många, för livsmedel är ändå någonting som vi stoppar i oss, alltså all annan konsumtion, kläder och bilar och tidningar och allt möjligt som vi konsumerar är ju en produkt liksom som inte är livsnödvändig, men livsmedel behöver vi för att leva, vi stoppar i oss livsmedel, så till vidare önskar jag ju att folk skulle vara mer intresserade av att veta vad man äter.
Mm. Men intressant, för det första som du sa om det här att den här själva mjölkdrycken, komjölksdrycken har kanske minskat, medan yoghurtar och liknande grejer eller produkter har ökat. Har du alltså någon så här gissning på vad det här skulle bero på?
Nej, det är bara en allmän trend. Så förmodar jag, den är ganska global också, den här allmänna trenden, att det går mera till att är det då det här samma, att folk, det är ju lite samma att man tar gärna en så att säga en färdig liten måltid i en burk, som att man tar en burk mjölk och dricker den där mjölken och kanske gör en smörgås och så här, utan folk vill ha den liksom en färdig liten måltid i en burk. Jag vet inte, jag har ingen aning, men jag förmodar att de här två trenderna går lite hand i hand, att det är både bra och dåligt i det också, men jag vet inte, desto bättre orsaken till det.
Nej, men det låter ju sådär som att just kanske om människor har bråttom i dagens samhälle och vill ha någonting snabbt att äta, så då är ju liksom just yoghurten kanske en sån här enkel produkt att bli mätt på. Det där, jag får tacka Mikael Nyström och Andreas Johansson. Det här var alltså här från SLCs möte här i Pargas.